Hej, ni lyssnar på Pinyin Forever. Det här är Jenny.
Det här är Fanny.
Och det här är Xiao.
Och detta blir ju ett specialavsnitt för att du, Fanny, du har ju precis kommit tillbaka till Sverige efter 5 veckor i Kina.
Och med det sagt, det var ju 3 år sedan jag var i Kina, vilket var typ det längsta jag har varit borta från Kina.
Du hade cravings.
Ja, alltså jag hade en lista på mat jag vill äta, vilket var helt fantastiskt. Men det här kommer inte bli en matavsnitt, utan det här kommer bli en China special.
Så kul.
Let's do this. Okej, så istället för 5 snabba idag så kommer vi köra lite mer trendspaningar. Så jag kommer dela med mig trender som jag har noterat i Kina. Och så får ni se om ni tror att de kommer vara inne eller ute i västvärlden.
Yay. Svara för hela västvärlden, men jag kommer svara för bara Stockholm.
Okej, det första, det är kinesisk medicin i mycket större form än bara typ akupunktur och medicin. Så det jag gjorde nu när jag var i Kina, det var att jag gick på många spa-behandlingar som hade det här inkorporerat. Till exempel att jag fick ett jättekult medicinskt bad. Då hade de alltså kokat medicinen, alltså i typ 4 eller 6 timmar. Och så fick jag gå in i det här badet, och det var det som är en ritual, för man skulle liksom få ut alla sina toxins. Och det var sjukt, sjukt varmt. Men jag har typ aldrig svettat så mycket. Så jag och min kusin Julie, hon gjorde det här i ett annat rum. Och samtidigt. Och sen så fick vi massage tillsammans. Men alltså vi kände oss båda typ lite fulla efter det här badet.
Hur länge är badet?
Man ska bada i 10 minuter. Så ska man upp i 5 minuter. För man ska liksom kyla ner kroppen lite. Och för att det är för mycket hetta i den här medicinen. Så man kan typ inte sitta där i längre än 10. Och så pågår det i 3 rundor. Så första handlar väl att man ska typ öppna porerna. Och att man ska vara liksom open for it. Andra, det är då medicinen kickar in. Och sen så 3:e avslutande. Och då har de sagt att den här medicinen ska vara väldigt bra för kvinnor med gynekologiska problem. Typ som mensvärk, försenad mens. Och att man liksom känner sig kall och frusen, vilket jag gör väldigt ofta. Och tillsammans med då det här badet så har jag också haft, alltså om ni tänker på massage, men inte massage som är att det ska vara olja och skönt och lite strykningar, utan det här är liksom ganska tuff kinesisk massage. Men först så börjar då man med scraping.
Vänta, Fanny, det här badet och den här scrapingen, är det här samma grej?
Nej, det är 2 olika, men båda tillhör den här kinesiska medicinkategorin.
Och du gjorde dessa behandlingar samtidigt?
Under 2 dagar.
Okej.
Okay. Så badet var en dag och sen så var scrapingen en annan dag. Så att scraping är ju när man... Hur ska man förklara scraping?
Jag vet inte vad det är.
Du vet inte vad scraping är?
Jag vet inte vad scraping är.
Okej.
Okay. Typ skrapande, eller?
Ja, men skrapande, exakt. Att man skrapar ut det onda från hyn. Det har blivit väldigt stort inom ansiktsvård, när man gua sha på ansiktet.
Mm.
Så tänkte det fast på ryggen och mycket hårdare.
Mm.
Så då öppnar man porerna och sen får man massage. Och sen så lägger de på färsk ingefära på kroppen.
Mm-hmm.
För att få in värme.
Okej, men fråga då på båda de här upplevelserna. Det här badet, förutom att du känner dig full, finns det någon annan effekt på liksom din kropp eller din hy eller liksom ditt yin och yang så att säga?
Alltså jag känner mig ju varm hela tiden istället för att känna mig frusen.
Shanghua.
Nej, alltså inte shanghua. Utan jag känner mig typ varm inombords. Och det kändes liksom så här bra.
Ja.
Nej, men alltså den kvällen så sov vi ju, alltså både jag och Julie sov ju väldigt, väldigt bra. Och sen så kände vi oss alltså mer energized alltså dagen efter.
Alltså gud, jag kommer låta som världens skeptiker nu, men det var ett varmt rum. Ni känner er varma. Är det liksom den här medicinska delen av det? Tror du det har varit någon skillnad om den inte var med versus liksom upplevelsen i övrigt?
Det är ju en stor skillnad på det medicinska badet versus ett vanligt bad. För att alltså det kände du att kroppen reagerade väldigt annorlunda på det. Och man svettades väldigt mycket, man blev väldigt, väldigt... Man såg i princip ett streck där liksom kroppen emergerades i vattnet som var rött. Och sen så resten av kroppen.
Jag köper det helt, jag tänker... det som är easy access i kinesisk medicin, eller det liksom vardagliga, typ tigerbalsam eller sån här plåster som man kan sätta på kroppen när man liksom har lite ledvärk eller någonting. Nu vet jag inte om det har något svenskt ord, men vad heter det på kinesiska, sån här plåster? Men ni vet vilka jag menar.
Ja.
För att då när man applicerar både tigerbalsam och såna plåster, då blir ju den delen av huden väldigt varm.
Exakt.
Det stimulerar ju så här blodcirkulationen. Så att jag köper det.
Och den här scrapingen med ingefära på, görs den i kombination med det här badet för att balansera ut varandra? Eller Det är bara två helt olika upplevelser.
Två helt olika upplevelser. Men båda har liksom kinesisk medicin i underton.
Vad heter behandlingen på kinesiska?
Nej, men det var mamma som fixade båda.
Okej, okay, ja.
Så hon hade ju planerat det. Och också på den här ingefära grejen. För att alltså, min mens blir försenad när jag reser över kontinenter och så. Och det är samma sak hände i Thailand. Och den var nu försenad kanske typ 10 dagar. Alltså direkt minuten efter massagen var slut, då kom min mens.
Mm.
Så jag tror ändå att det satte igång blodflödet och typ alltså, hjälpte min chi att komma tillbaka.
Okej. Okay.
Mm.
Vad spännande.
Jag säger trend på det här. Eller det här kommer bli en trend även i Stockholm. Kanske inte nödvändigtvis att det behöver vara kopplat till kinesisk medicin och sånt, men absolut påverka på kropp med naturämnen på något sätt.
Hälsobad, alternativt hälsokurer, absolut.
Okej, okay, för då kommer vi in på nästa. Vilket ungefär tar det här och bara maximerar det.
Du menar att du har fördelat spa-upplevelser på flera trender?
Nej, men det här är en speciell trend. Och det här har varit trendigt i Kina i många, många år. Men nu har man kommit alltså, upp till mer så här luxury-nivå. Så tänk er då alltså, en stor byggnad på typ 5 olika våningar. Som är som ett stort dagsspa. Så att du går in där, du betalar en biljett, du duschar av dig och liksom i den här första våningen, alltså en stor liksom, ett stort spa för kvinnor och män separerat. Och där finns det pooler, det finns olika massage, det finns liksom whatever, bastu och sånt. Och sen kommer du ut, sätter på dig då pyjamas eller kläder som de ger dig. Och sen så finns det en massa common areas. Det finns biograf, det finns restaurang, det finns typ terum, det finns spelrum, det finns biljard, det finns lekplats för barn. Det finns alltså bara stora, najsiga platser man hänger på.
Får jag fråga, såg du någon likhet till Korean spa som typ vi var på i New York? Då åkte vi ut i en ö, Conan Island tror jag det var. Och så gick vi in i ett hus, det var typ så. Och så fick man byta om. Och så var det ju bara jättemånga våningsplan. Men inte liksom bio och det här vanliga, alltså inte så. Men bara spa, man kunde lägga sig i ett rum och sova. Och så fanns det matsal. Och så var det folk som typ sov där.
Exakt, alltså det konceptet fast mer high-end och många fler service. Så du kunde beställa fotmassage när du kollade på bio. Det fanns ett, vad heter det, beauty salon där du kunde få botox.
Okej.
Okay. Alltså det var allt ett. Så man kan i princip gå dit och bara hänga hela dag. För mamma förstod att vi skulle äta middag där. För det fanns en stor buffé. Jag är alltid så här lite misstänksam mot spa-bufféer. Men alltså det var den sjukaste buffén. Alltså de hade liksom lobsters. De hade alltså noodles som var hand-pulled. Alltså det var liksom typ teriyaki. Alltså, och maten var fantastisk.
Okej, så det var inte bara health food. Alltså det var inte hälsoorienterad kost.
Nej, nej, nej. Men det var den alltså, största, sjukaste och supernice buffé.
Är det här en kedja?
Den här som vi gick till var ingen kedja, utan det var liksom en individuell. Men det finns väldigt många olika av de här. Och sen så finns det självklart så här olika klasser.
Okej, okay. Och vad kostar en, då betalar man liksom en dagsbiljett.
Exakt.
Och vad kostar det?
Ja, men svenska kronor kanske typ 400.
Wow.
What? Aha. När man gick in då så alla de här andra grejerna så betalar man till.
Exakt.
Jag tycker prispointen är jätteintressant. Vad kostar den här tidigare behandlingen som du pratade om med badet och massagen?
Det vet jag inte. Mamma betalar.
Men är det 100 lappar eller 1000 lappar?
Liksom? 100 lappar. Alltså allting är 100 lappar.
Okej.
Okay. Vad gjorde du i det här huset då?
Jag var ju där med mina föräldrar, min kusin och hennes kille. Först så gick vi på en runda för alla våningar. Och sen så hängde vi lite i bastun. Och sen så gick vi åt mat. Och sen hade vi fotmassage. Och efter fotmassagen var alla helt utslagna. Så vi åkte hem efter det. Men det tog ändå liksom så här 4-5 timmar. För vi spenderade säkert hälften av tiden på buffén. Värt.
Ingick buffén dock?
Nej, nej. Den fick man betala för. Men också så värt.
Okej, okay, vad kostade den?
Jag tror det var typ 300 per person.
Det här låter väldigt kinesiskt på ett sätt. För dels att det ska finnas ytan eller platsen. Jag har ju svårt att se ett sånt här komplex i den skalan.
Men alltså jag tänker typ Soho House. but spa.
Ja, okej.
Ja, och jag tänker också att liksom, om det finns möjlighet att ha med barnen. För barn, nu är jag ofrivilligt bevandrad i den här typen av... men det finns ju typ Leos Lekland. Och det är ju att man går dit, man betalar en entréavgift. Sen så kostar ju liksom... ja, man får ju nyttja alla så här rutschkanor och sånt. Men så kostar ju mat extra. Om man ska göra något annat så kostar det ju extra. Och det här är typ som ett spa-Leos Lekland för alla. Det kan jag ändå se att det skulle vara lite trevligt. Och sen tror jag ju mycket på så här massstöden för shopping malls. Det känns ju som att det kommer vara svårt att underhålla det. Så jag tänker att vissa shopping malls kanske blir sådana ytor istället. Eller delar av shopping malls liksom.
Jag pratade väldigt mycket med Julie om det här. Och vi kom fram till, alltså hur fantastiskt skulle det inte vara att typ gå på en första date på ett sånt ställe. Och om man klickar så kan man hänga hela dagen. Om man inte klickar, då kan man bara gå separate ways. Och det är tillräckligt stort för man ska springa på varandra.
Men då kan man ju lika gärna gå kanske andra dejten när man har lite bättre koll.
Man kan vara där och så kan man boka 3 olika dejter. Så kan man så här, ja men klockan 10 är det klockan 1.
Precis, man har buffé-dejten, fotmassage-dejten, bio-dejten.
Så trevligt. Om man säger, ja, jag kan hålla med Jenny lite så här, men storleksmässigt, visst det låter otroligt kinesiskt. Ja, alltså jag känner ju, jag skulle lätt gå om det fanns, om det var så här ny grej som öppnade.
Alltså vadå ny grej? Jag hade gått varje söndag.
Men trend, men i lite mindre skala tror jag kanske. Alltså det kommer inte vara så överväldigande stort om det skulle slå här tror jag. Alltså stort i storleken. Jag tror inte det skulle ha liksom allt det som du hittar i ett kinesiskt komplex. Skulle liksom inte kanske få plats.
Kan inte du starta en sån här fan? Jag är så sugen på.
Köp upp lite så här dåliga cowork.
Ja, exakt.
Well, let me think about it. Men någonting annat som jag tänkte att vi skulle öppna.
Det här är nästa.
Det här är nästa. Så varning för känsliga lyssnare. Om man tycker öronvax är äckligt.
Nej. Okay.
Men det här är då alltså en specialitemasak som fokuserar på att rensa öronvax.
Åh, fy fan vad
här. Nej.
Alltså det var det bästa. Och jag tänkte helt seriöst. Hur mycket det skulle kosta att ta med de här, alltså det här konceptet i Sverige? För det var fantastiskt. Så i princip när du kom in så fick du då ditt eget rum. Och så kom då den här experten med typ ett litet set med 20 olika saker. Allting i engångsform för att man inte vill dela. Och då från början så tar de då en liten fjäder. Och sen så stryker de på ansiktet och runt örat. Och så sticker de in den här lilla fjädern i örat. Och så snurrar de.
Oj, lite erotiskt nästan.
Det var jätteskönt.
Nej.
och sen så tog de olika verktyg. Inkluderande då, alltså en liten maskin. Som stoppade in i örat. Och så fick man se på en display vad det var man hade i sitt öra.
Nej, alltså gud, men alltså förlåt, men ditt ansiktsuttryck Jenny när Fanny berättar är inte speglande att du älskar det här.
Nej, men det var när Fanny sa verktyg, för det lät så himla obehagligt. Men fantastiskt, alltså så spännande att se sin så här hörselgång.
Och då liksom tog de då de här små verktygen och spenderade liksom jag vet inte hur länge för att alltså ta bort all öronvax från öron. Och efteråt så fick man också så här, alltså typ det var olika sorters massage. De hade så här gångklockor som de ring så här, de knackade på den här gångklockan så var det dong och sen så tog de den här klockan och rörde den vid örat så att man fick höra ljudet i olika frekvenser. Alltså det var så avslappnande. Det var så skönt. Men tänk er när ni rensar örat med en tops liksom. Det kan ju vara jätteskönt, men det här var liksom 10 gånger den känslan.
Jag skulle säga på trend så absolut nej på den.
Va?
Vadå? Varför det? För att det är lite tabu med öronvax i Sverige eller vadå?
Nej, jag ser inte att det här skulle slå. Jag tror att jag är gemene man. Man ryggar liksom lite för det här när man hör att det är verktyg. Och...
Då måste jag fråga dig. Tycker du det är skönt att topsa öronen?
Det är inte så här att det ger en exceptionell tillfredsställande känsla.
Då är du obviously not the segment.
Det här är en nischad grej. För att det finns ju också, tänk på alla som älskar så ASMR.
Ja, exakt.
Men det skulle jag tro mer som en trend. Alltså om det skulle vara en massage som var fokuserad på det här gångljudet och den typen av liksom grejer. Det tror jag mer på än att det skulle vara fokus skulle vara just rensa hörselgången.
Fast alltså, mina hörselgångar har aldrig sett så rena ut.
Jo.
Alltså det var som en, liksom en tunnel som var helt blank. Och man bara, wow, that's pretty.
It became unblocked, så att säga.
Ja, men exakt.
Det finns något annat syfte mer än att liksom, man ska rensa.
Nej, men alltså det var ju jätteskönt. Alltså jag hade den här massagen i 90 minuter. För då masserade de ju så här huvudet och masserade öronen. Det var, alltså man fick så här lukta på lite excentriska oljor. Alltså det var liksom en hel upplevelse av avslappning.
Ja, men det är alltså 100% rädd. Rensa öronen. Jenny, du tror att det här kommer trenda?
Nej, nu är du inne på något, tja. Och jag tror det handlar om brandingen. För att du bara säljer det som så här, okej, 45 minuter, rensa öronen. Nej, det skulle inte funka i Stockholm. Men jag tänker öron- och hörselmassage. Eller typ så här, massera ditt hörselsinne. Då hade det absolut...
Rena ditt inre öra. Literally.
Det är en eargasm.
Åh, oh, det är en bra pitch.
Mm-hmm. So what's the verdict?
Nej, men jag tror på det här. Jag tror också öron och hörsel är på uppgång i Sverige överlag.
Nej, men jag får säga nej på den. Alltså jag skulle inte testa.
Men jag tror vi är olika målgrupper här.
Okej, okay. Next. Då lämnar vi då massage och allt det här och går in på murder mystery-spel.
Mm.
Har ni någonsin gjort escape room?
Jag älskar det.
Nej.
Men det här var alltså inte helt som escape room, men lite, fast mycket mer intensivt. Så det här är då att man kommer in i ett lag och så får man bestämma hur många spelare man har. Så att jag gick då dit med 6 kineser, vara en av dem fick vara i mitt. Vi var liksom en person för att alla fick ett script.
Ja, förlåt, det var så roligt att kalla dem 6 stycken kineser. Alltså det är så här, du är ju Kina så att alla är väl kineser. 6 stycken.
Men jag vill poängtera kineser för att det här spelet var på kinesiska.
Manuset var på kinesiska.
Ja, och det var därför min kompis fick vara med mig. För att han fick läsa då alltså alla 6 språken.
Det är pinyin forever. Du bara, har du den här texten i pinyin?
Men alltså tjejer, det här var så intensivt. Så vi var där klockan 8 och med det sagt, jag tog med min 15-åriga kinesiska kusin. För jag trodde det här skulle vara ett roligt spel som bara typ höll på i alltså, några timmar. Vi satt där klockan 2.
Oj!
Ja, och då stressade jag igenom sista delen av spelet. Så att då får då alla ett script som startas så att liksom, man får bakgrundsinformation. Och så pågår det här spelet i kanske så här 4 eller 5 olika omgångar. Så varje omgång så får du lite, alltså så får du mer information om dig själv och om andra. Och du får ett uppdrag varje omgång. Det kan vara att försök få reda på vem som dödade den här personen. Så det var typ som maffia med massa ledtrådar. Och man skulle liksom försöka men hitta vem som gjorde vad samtidigt som man ville liksom få ur information av alla och man fick massa ledtrådskort. Så det var säkert så här 60 ledtrådskort som alla hade gemensamt. Alltså det var alltså really intense. Och så här mitt i spelet så kom det in så andra karaktärer som spelades då av personalen. Typ så här, åh, nu rånar jag den här banken eller nu dödar jag den här personen. Så att det blev liksom också lite så här teater.
Jag älskar det, älskar det. Jag har försökt göra det här privat på en midsommarfest en gång. Men det är liksom, man måste ju vara väldigt engagerad. Och så är det jättemycket förarbete då.
Det roligaste var ju att alltså, jag höll ju liksom så här massa anteckningar och skrev ner massa så här, med massa ledtrådar om alla. Och så var det att jag argumenterade med en kille. Jag bara, men du dödade den här personen för du sa att du var med honom. Han bara, vilken person då? Jag bara, den här personen. Han bara, det finns inte den här personen. Jag bara, okej, men jag skrev det här namnet i pinyin, okej, jag vet inte hur det ut.
Nej, men älskling, var alla dina antingar i pinyin?
Av namnen, okej, okay, av namnen. Jag blev, alltså alla mina anteckningar var ju på engelska. Typ, he killed her, he was here, och sånt här. Och de var så sjukt strukturerade, men jag höll aldrig koll på vem som var vem, för jag blandade ihop namnen. Och för första gången så tänkte jag så här, oj, är det så Benne känner när han kollar på typ Squid Games, fast med ansikten?
Jag är otroligt imponerad över att du ihärdade hela spelet.
Men Jenny, det känns som jag fan tycker mer om själva det här också escape room, rollspel, den typen av fantasy-grejer, typ. Mm. Det är ju lite fantasy. Vad säger du kring den här trenden om det skulle komma till Sverige?
Och då gör man det med sina kompisar och det pågår jättelänge. Och sen så ska man bara komma fram till, man ska lösa mysteriet tillsammans.
Låter liksom uttråkad när du sammanfattar.
Nej men okej, okay, så det finns två olika. En att man går dit med sina kompisar och en att man faktiskt spelar med främlingar. Men med främlingarna så finns det alltså andra regler. Till exempel att om man lämnar innan spelet är slut, då måste man betala för alla andra. För då har man ju sabbat spelet för de resterande, så man måste sitta hela tiden. Och sen så finns det också olika alltså sorters spel i det här. Den ena kan vara att man samarbetar. Och då ska alla försöka lösa någonting tillsammans. Och den andra som jag ville ha då var att man försökte slänga varandra under bussen och hugga varandra i ryggen.
Jag älskar ju att kolla på deckare och egentligen så här whodunit mysterier och så. Så jag är lite förvånad över mig själv att jag liksom inte riktigt går igång på. Men det är kanske för att jag inte har gjort det tillräckligt mycket.
Du ser så uttråkad ut. Alltså, det är som att du... Det ser ut som att du försökte liksom uthöra hela den här beskrivningen och den här spelet. Alltså du bara, vad hände sen? Men brydde dig egentligen inte riktigt. Och sen, jaha okej, okay, så är man färdig efter 7 timmar, okej.
Okay. Alltså, nu ändrar jag mig, jag tror absolut att det kommer. För Sverige och Norden är ju lite såhär Nordic Noir och så. Och jag skulle kunna se det, att det också skulle kunna vara så här tematiska.
Ja, men typ Wallander eller Beck.
Ja, men typ såhär Wallander-tema eller typ Morden Midsommar-tema eller whatever.
Ja!
Man kanske vill vara så här, åh. Agatha Christie,
mm-hmm.
eller typ Harry Potter, jag vet inte.
Ja, oh, gud, jag hade älskat det här med Harry Potter.
Ja!
Alltså, ja! Ska vi inte öppna en sån Harry Potter-tema?
Jo, och så är man så här på slottet, så är det olika grejer som händer liksom i så här på the ground. Yes, okej. Okay. Hiss på den. Ja,
ja.
Nästa.
Okej, okay, nästa. Så att det här är typ en restaurang/klubb. Så om ni tänker typ Budokan, fast med en stor scen, jättemörkt, men under middagen så kommer det ut live performance med typ live band, och sen så liksom har du liksom diskokulorna när du äter, men typ efter klockan 10 eller 11 så blir det liksom till en full blown club,
och det är hög musik under.
Ja, det är hög musik under. Alltså jag var inte stort fan för att, och det var första gången jag kände, oh wow, jag är verkligen tant Fanny.
Men är inte det här som typ After Dark eller så?
Fast det här är ändå liksom så här fin middag.
Jaha, så det är ganska premium mat.
Ja, ja, det är en premium mat.
Mm, för det låter lite så här Wallmans salonger och
Nej, det här var så här, alltså det var väldigt fint interior. Alltså typ om du tänker så här Momofuku Budokan kind of vibe, men med stor scen och liveband, och när livebanden inte spelade så spelade de jättehög typ klubbmusik.
Och vad var det för klientel? Var det mest ungdomar?
Nej, det var många affärsmän med små flickor. That felt a little...
Ja, men jag känner väl som du kände, att jag bara, hög musik om jag ska äta. Alltså jag kan liksom inte tänka, prata och äta och lyssna på hög musik samtidigt.
Exakt!
Så so I'm with you. Nej på hög musik.
Men kan det finnas något i att om man inte går ut på klubb längre så mycket, att man känner... Ja, perfekt. Då är det så här 2-in-1. Jag kan boka ett bord och så är jag ute på klubb.
Jo, kanske. Jo.
Alltså det var ju så den här kompisen som bjöd mig dit tänkte. För han bara, men han visste att jag gillade att festa. Det här var by the way en kompis som hade för typ så här 10 år sedan. För jag har ju typ inte festat de senaste 10 åren.
Jag tänkte precis säga det. För att jag bara känner inte en större soffliggare.
Men innan, 10 år tidigare, wow, det var så här partyfunny. Så han bara, men, för jag tror vi träffades på typ en tisdag kväll. Han bara, men det blir väldigt svårt för oss att typ festa. Så därför tänkte vi att så här, vi kompromissar lite så att du får ändå ditt festelement. Och jag bara... Alltså det är lite högt här inne. Ska man inte gå till Starbucks och ta en kaffe istället?
Alltså gud.
Men för att jag är inte 100% skeptisk. För om jag bara sätter mig in i, eller jag behöver inte sätta mig in i, för jag är ju i den situationen. Men jag har ju inte varit ute på klubb på ganska länge. Men skulle ju ändå, om jag skulle träffa vänner som inte är så här, jag måste catch up efter en jättelång tid, utan mer bara möta upp med vänner. Skulle jag kunna tänka mig boka bord och se vart kvällen leder.
Ooh. Mm, ciao. Your verdict.
Nej, ja. Jag tycker din kompis läste av en situation som passar dig skitbra, för du är ju både foodie och att det liksom gick att kombinera med hur ni umgicks förut, att liksom att det är lite mer fest. Nej, i Sverige det är också bara gamlingar som äter fin mat. Det är dyrt. Det är klientel. Det finns inte riktigt fine dining och fest.
Jo, Punk Royal lite.
Ja, men Punk Royal är liksom, det är ändå experimentell. Det här är inte så här fine dining som är så här svensk. Och det här är sexrätters. Utan det var premium Sichuan food.
Ja, men jag är tveksam.
Jag var inte största fan. But okay, the next one. So lemon tea is the new bubble tea.
Ooh.
Så den här gången var i Kina. För innan så var det så här, varannan meter så kunde man se en bubble tea affär. Men nu är den nya trenden. Det här heter på kinesiska shou da ningmong, som är hand beaten lemons. Så i princip så är det då en store med alltså tusentals små limes överallt. Så det ser väldigt fräscht ut. Och då så kuttar de limen och slår då med en mortel. Blandar det här med olika sorters te och honung. Och det är typ den godaste lemonaden ever.
Mm-hmm, så det är kalldryck?
Mm, det är en kalldryck.
Ja, men det är 1000% yes.
Ja, alltså utan tvekan.
Love it. Alltså jag hade ju typ 5 sådana om dagen.
Så nice med antioxidanter och C-vitamin.
Exakt. Så det var en clear hiss på den. Okej, så the next one is very, very interesting. Så att i väst har vi ju TikTok, i Kina heter det Douyin. Och även om det är samma plattform så används det på väldigt alltså annorlunda sätt i Kina. I Kina är det väldigt mycket mer livestream. Så att var jag än gick så såg jag livestreamers för Douyin som pushade olika saker. Och med den här trenden, jag började ju på typ aerobics med min mamma och min moster. Genom att följa en livestream Douyin star. Som körde då livepass klockan 8.30, 2.30 och 7.30 varje dag.
Okej, okay, och så körde ni hemifrån?
Exakt, och han hade väldigt, väldigt bra pass. Men skillnaden på ett svenskt pass är att så att under tiden han, liksom, han körde så var det jättemånga som kommenterade. Så han hade ju samtal med sina följare och typ några frågade om så här näringsfrågor, några frågor frågade om hur man skulle göra de här rörelserna. Så det var typ så här ett samtal som man kände sig mycket mer engagerad.
Fattar, interaktiv.
Exakt. Och det här är det sjukaste. Gissa hur många han hade som följde typ hans pass i snitt.
Okej, Kina. 50 miljoner.
Okej, ciao. Alltså, maybe not. Men 100 000.
Okej, inte så imponerad.
Men det är ändå ganska många på varje pass.
Ja.
Och de var gratis.
Ja, ja, absolut. Men han måste ju tjäna pengar på jättemycket samarbeten och så.
Exakt, så han pushar ju saker under breaksen.
Mm-hmm.
Och då pushar han typ proteinpulver, skor, träningskläder.
Jätteintressant.
Eller hur?
I Sverige så finns det ju, med covid så blir det också väldigt mycket digitala onlinepass som man kan streama när som helst. Eller kolla på YouTube nu. Men det är ju noll interaktivt.
Så exakt.
Det som är downside med hemmaträning på det sättet är ju att man oftast inte vet om man gör rätt. Eller hur det ska kännas etc. Så att då blir det ju som att man har en PT som man kan fråga.
Exakt. Det var ett väldigt spännande sätt att utnyttja den plattformen på.
Mm. Jag tror på det.
Ja, jag kan också tänka mig att det kommer bli lite hippt. Så. Och sen vet jag inte. Svenska känns ju lite så här. Inte så. Men om vi är för få. För att man ska kunna få till en sån following. För då säger jag, då vill man väl gå till gymmet, tänker jag. Eller? Har vi sån stor vischa som skulle liksom göra det här men inte vara i city?
Alltså, jag tror faktiskt att i Sverige att man bryr sig så pass mycket om träning och gym. Att alla liksom har ett gym man går till, man har träningspass. Medan i Kina så tror jag inte alls att det är samma fitnesstrend som vi tidigare diskuterade. Och att med de här alltså livestream-plattformen så når de en helt annan segment typ på landet eller på folk som inte har tid eller så att det blir mycket mer accessible.
Men fråga där på att folk inte är fitness-trenden. Vi har ju en kompis vars kille bor i Shanghai just nu.
Mm.
Och då ville han ju påstå att i Shanghai i alla fall, i storstan, där är det liksom supertrendigt att träna.
Ja, fast Shanghai skulle jag nästan vilja argumentera inte riktigt är
resten av Kina.
Exakt.
Okej,
okay, men då kör vi nästa. Vilket är de kinesiska apparna. Så att nu när jag var i Kina så använde jag ju alltså aldrig något kort. Utan allting var genom apparna. Och det var så lätt. vi har pratat, eller jag vet inte om vi har pratat om det, men om vi inte har gjort det så kanske vi kan göra en annan app podcast. Men WeChat är ju liksom the all in all fantastic app i Kina som alla använder för allt.
The mother of apps.
Exactly. Alltså det är typ Instagram, Facebook, Twitter, Klarna, alltså Uber Eats, allt det. Och det var så himla lätt att navigera när man har de här apparna till, liksom till Fogo. Och jag vill nämna en app som jag älskar men som kanske inte är lika omtalad. Och den heter ju Dianping. Men den är lite som alltså, TripAdvisor och Groupon. Och Klarna i ett. Så att i princip, men har en mycket bättre user experience. Så att när jag kommer tillbaka till Shanghai nu. Alltså det har hänt så mycket så snabbt. Så att jag vet inte liksom vad inneställena är någonstans. Så då går jag in på Dianping och kollar vad finns i närheten. Och då finns det allting från typ så här mat, nöjen, spa, alltså allt. Och då kollar man liksom, okej, men då kanske jag vill ha en ansiktsbehandling. Så finns det då, okej, de här finns i närheten. Här är omdömena. Och det bästa med allt är att de ser, här är deras special offers. Så att oftast med så här beauty salons, då har de väldigt bra första special offer för att de vill få dit kunden för att sen öppna ett kort. Så att det är ofta så här, okej, en skönhetsbehandling som kanske kostar 1000 kostar 200 istället. Och då kan man bara så här, köpa den i appen och boka tid direkt. Och så går man dit och så är allting klart.
Amazing.
Ja, men det som också bokar direkt inkluderat i TripAdvisor. Ja, men jag skulle älska det. Jag tycker Kina, jag vet inte om det är för att det är lite speciellt där med allting. Men det känns som att de är mycket bättre på att integrera allting i en grej. Som att man går in och ut i olika appar.
Och att det är mycket mer first mover advantage i Kina. För att du behöver lite volymen och massan. De apparna som är stora är ju riktigt stora.
Exakt. Men alltså integrationen, wow. För en annan gång var det när jag ville beställa en jättegod dessert. Men det var utanför min delivery zone. För det här kanske var alltså typ 30 minuter. Och då hade jag chansen att inom appen beställa en special delivery, så det var en annan tjänst som bara körde delivery, inte för mat, som plockade upp det och levererade.
Alltså,
dream, dream, dream. Ja, så härligt. Vi har ju försökt, jag ska säga det, att nu har de tyvärr konkat tror jag, men i Stockholm så var det ett tag ett test på sån här, du vet, det som du pratade om i Kina med toapapper, att man kan få så här instant delivery.
Mm. Kaval.
Ja, precis. För vissa har de lagt ner nu.
Eller de har blivit uppköpta i alla fall.
Okej, för då var deras koncept att man kunde beställa och få leverans inom 10 minuter.
Mm.
Det är ju sånt här som kittlar med. Man kan beställa en kexchoklad. Alltså jag vet inte, det är så onödig grej. Man kan bara beställa vad som helst och får man det inom 10 minuter.
Dock med skillnaden att i Sverige så tänker jag direkt dyrt. I Kina så tänker jag bara, fan vad gött, vad nice med tillgängligheten.
Menar du dyrt för den som, alltså för mig som köper, eller dyrt att bara underhålla för den, de som driver bolaget?
Dyrt för dig som köper, att köpa kexchoklad och sen så har du leveransavgift på 49.
Men, men alltså, Kjell, låt inte ens Mats köpa kexchoklad på en bensinmack. Så jag tror inte hon skulle leverera det för typ 45 kronor.
Jo, jag skulle ändå värdera snabb leverans då. Alltså typ om man kan sitta hemma. Och jag bara, okej, men det kostar 25 spänn. Jag kan bara sitta och klicka hem det. Alltså absolut, det skulle jag gjort.
Ja, alltså det är väldigt bra att du inte bor i Kina. För du hade varit en shopaholic.
Ja, men jag vill ha den här appen. Jag vill ha Dianping i Sverige.
Så bra, så bra.
Det finns inget liknande. Det finns ingen motsvarande app eller plattform i Sverige eller Europa med den trovärdigheten, tycker jag.
Nej, för det är fem olika appar liksom.
Exakt, men med det sagt så tror jag även på att Groupon skulle potentiellt kunna bli hett igen om de samarbetade med typ Google Maps eller TripAdvisor. Så när folk söker på ett ställe så kan de få upp den Grouponen direkt. För då vill de ändå dit. Problemet med Groupon är att man typ köper det och man aldrig använder det. Men om man ändå ska någonstans så vill man spara pengarna.
Passa på liksom.
Exakt, business idea. Men okej, ren hiss. Och nu kommer vi till den sista. Så att jag var ju på en tjejweekend med en jättebra kompis till mig i Shanghai. Och vi fick ju världens bästa surprise när vi kom till frukostmenyn. För att allting på menyn var ju à la carte. Allt.
Mm-hmm. Alltså du menar hotellfrukosten?
Hotellfrukosten, så det fanns typ, alltså det fanns några liksom färskpressade juicer utställ som man kunde ta och några små yoghurter. Men man fick alltså en hel frukostmeny på både västerländsk och asiatisk frukost. Och hade man köpt till frukost så kunde man beställa allting från menyn hur mycket man ville. Hade man inte köpt frukost så finns det alla kartpriser på allt.
Älskar det. Så är det lite på Villa Dagmar också.
Men alltså, fantastiskt koncept. För att alltså, jag tycker ju att ibland kan hotellfrukost vara lite sunkigt om det inte är alltså, nice, nice, nice. Och jag har hellre färre saker med mycket högre kvalitet. Och allting smakade alltså helt mindblowingly good. Och det var liksom färsklagat allt. Alltså wonton soups och liksom noodlesen var handpulled. Och det var liksom bara så fräscht.
Men går det inte hand i hand med att det ska vara ett premiumhotell då? För att jag har svårt att se ett budgethotell även ha den serveringspersonalen och så.
Jo, det är väldigt sant.
Fast i och för sig, det kanske bara är en annan meny då på ett budgethotell liksom.
På, jag kan bara säga hur du är på Villa Dagmar då, för det är lite likt. Då är det ju typ frukost ingår, så är det buffé, men då är det typ så här att man kan gå och ta. Då har de, säger att de har då stekt bacon, då är det så här en tallrik med bacon, så en serving liksom, så man kan inte välja hur mycket. Det är inte så att man bara slafsar i sig från en stor, att man tar liksom inte mer än vad man äter troligtvis, för det tar emot mer att ta två tallrikar än att du skulle ta liksom för mycket. Alla grejerna var i egna tallrikar, och sen fanns det också en stor la carte-meny som man kunde beställa av, och den var också bara gratis då, eller ingick. Det kändes ju superlyxigt, man bara en avokadomacka. Så gjordes den som liksom, och serverades som en.
Men det jag gillar med det här är att om man inte skulle köpa till frukostmenyn, som inte alla gjorde, alltså, då kan man bara beställa en nice typ granola för 90 kronor istället för att köpa hela buffén. Och det gillade jag väldigt mycket.
Jättebra, både miljömässigt och upplevelsemässigt.
Mm. Men jag undrar om trenden kom under covid.
Ja, för just att man inte ville ha buffén framställd.
Exakt. Så att det kan jag ändå tänka mig. Men tjejer, av alla de här trenderna, vilken är det den ni vill helst ha till Sverige?
Murder okay, mystery.
Får jag gissa på chow?
Förlåt.
Jag tror chow vill ha spa-komplexet. Eller liksom familjespa-komplexet.
Åh, gud, jag tänkte säga murder mystery, men du har rätt. Jag vill ha spa-huset. Spa-huset här typ på Östermalmstorg, det hade varit toppen. Okej, okay, och jag tror att Jenny, du vill ha den här fjäder i örat-grejen.
Nej! Nej!
Låter ut som att jag har öron-fetisch.
Nej, okej okay då.
Nej, jag tror nog att Jenny nog helst skulle vilja ha ett jämping, för hon känns som en liten IT.
En liten
IT-nörd som tycker är appar.
Men också dealhunter.
Dealhunter, exakt. Mm.
Ja, alltså I would also, okej då. Om jag skulle välja en grej bara, då skulle jag välja Dimping, helt klart. Men jag tänker att den är svår att uppnå.
Well, business idea girls.
Så kul Fanny, jag är jätteavundsjuk på att du har varit där i så lång tid och fått uppleva allt det här.
Ja, it was amazing.
Jag är så sugen på Kina. Längtar verkligen.
Det var ju verkligen trender skewed mot Fannys preferenser.
Hälften av trenderna, spa och massage.
Och så bara, lite god mat och lite murder mystery på det. Ja, men det är Fanny ett nötskal.
Alltså kan jag säga att det där var så bra reflekterande för min resa i Kina. Det var ungefär det jag gjorde varje dag. Dag ut och dag in.
Så härligt, jätteavundsjuk.
Tack så jättemycket för att du delar med dig.
Oh, my pleasure.
Kanske är någon som lyssnar som snappar upp något så att vi får ta del av dig i Sverige också snart.
Den hör av dig för investering.
Jag tycker mer att du ska få en katt.
Okej, ännu bättre.